Ja, det är Åke Sandin det här och nu börjar alltså den tuffa oberoende radion, det vill säga Tyresö, Ulands och Fredsförenings Radio Tuff, sin 1414 sändning som hörs på 91,4 från söndag den 15 maj första gången klockan 17 och sen tre gånger per dygn till söndagen den 29 maj. När ett nytt Radio Tuff sänds första gången klockan 17. Men programmen kan när som helst avlyssnas på webben tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program. Det här Radio Tuff i största korthet, det består av att Monica Schelin och jag delar ut ett helt fång rosor till de som skrivit eller gjort något bra. Miljökämpen, tillika redaktören för Ukraina-bulletinen, Tord Björk, hörs sedan på telefon från Kristianstad om den franska dokumentären Ukraina, revolutionens mörka sida. Två gånger stoppad av Sveriges Television. Och min egen krönika har rubriken Ryssland är inte Sovjetunionen idag. Och den granskar kritiskt kraven på svenskt medlemskap i NATO. Men först signaturen för veckans rosor.
Romance, because it's all so good. Yes, it's about.
Ja, där hörde vi signaturen för veckans rosor från Radio Tuff och Monica Schelin. Hur känns det att vara blomsterflicka för tusende gången i Radio Tuff?
Det är jättefint.
Vem ska vi ge den första rosen?
Maj-Britt Theorin, tycker jag.
För få svenskar har arbetat så hårt och länge för fredliga lösningar som hon. Bland annat som svensk nedrustningsambassadör, EU-parlamentariker och i många år ledamot av svenska riksdagen. Hör henne diskutera dagens påstådda hot, de högljudda kraven på medlemskap i NATO och militärt svenskt deltagande utomlands med mera med mera. Tisdag den 17 maj klockan 19 i Kulturcaféet Kvarnhjulet vid Nyboda skola. Och gratis entré, men vi bjuder också på tilltugg i form av kex och ost och dessutom dryck, både vin och alkoholfritt. Så hjärtligt välkomna 17 maj, 17 maj klockan 19 Kulturcaféet, samma arrangemang med ABF.
Och sen då kan vi gå till med en ros till Susanna Ahlqvist på ABF som gjort en läcker affisch om mötet med Maj-Britt Theorin tisdag den 17 maj.
Och hinner vi inte gå till Kulturcaféet 17 maj så bör vi försöka åka in till Sergels torg lördag den 21 maj klockan 15. För där anordnar Nej till NATO under parollen Stoppa värdlandsavtalet en manifestation. Sergels torg lördag 21 maj klockan 15. Och värdlandsavtalet, det riskerar att Sveriges territorium används för att upprätta baser för främmande militär, inklusive med kärnvapen. Det kommer att behandlas av riksdagen den 25 maj. Och på Sergels torg träffar vi Maj-Britt Theorin igen, hon är fantastiskt bra. Och dessutom förre försvarsministern Thage G. Peterson, som båda talar där. Och vad ska vi...
Ja, vi kan väl gå vidare så också till aktionsgruppen Nej till NATO som i Göteborg den 12 maj ordnade en manifestation för fred och alliansfrihet med tal av bland annat Sven Wollter, Maj-Britt Theorin och Harald Treutiger.
Det var, har skett redan den 12 maj.
Ja.
Och sen till minnet av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd som nyligen gick bort. Han gjorde bland annat Non-Violence, pistolen med en knut på pipan. Den finns bland annat utanför FN-huset i New York.
Den är ganska imponerande tycker jag. Det är synd att, att det bara är i radio. Den syns inte. Men den
finns på min blogg. En bild av den.
Bra.
Förhoppningsvis.
Jättebra. Sen så tycker jag ska vara stor ros till Barack Obama.
Hoppsan.
Jajamän. Som är den första amerikanske president som nu besöker Hiroshima. 71 år efter att den amerikanska atombomben utplånade staden. Med hundratusentals människor som offer. Kanske vill han i slutet av sin ämbetsperiod bättra bilden av sig som fredsfrämjare efter att ha blivit ifrågasatt för att redan 2009 ha fått Nobels fredspris.
Ja. Och sen en ros till din tenniskompis Osten Rydén i Fårdala som i ett öppet brev till Jakob Dalunde, riksdagsman för Miljöpartiet och ledamot av försvarsutskottet, skriver så här:
rösta nej till värdlandsavtalet. Jag har varit med i MP sedan starten. Viktigt att vara alliansfri. Närmandet till NATO provocerar Ryssland och inte fredsfrämjande. Sätt ner foten nu och visa att vi är ett freds- och miljöparti.
Tyckte Åsne Lidén. Och sen ros till en politisk veteran, Carl Tham, som varit minister i både en borgerlig och en socialdemokratisk regering och också bland annat Sida-chef. Den 26 april skriver han i Dala-Demokraten under rubriken Nej till NATO-närmande och nämner att försvarsministern larmar om att vi utsätts för intensiv rysk propaganda. Men, skriver Carl Tham, försvarsministern vet givetvis också
att också NATO håller på med liknande verksamhet, också riktad mot vårt land, precis som man alltid gjort. Men det anses inte vara något problem, för vad som kommer därifrån är i princip sant och klokt.
Skriver alltså Carl Tham. Och sen ros till Jan Guillou som i Aftonbladet 1 maj betecknar kritiken mot den avgångne bostadsministern Mehmet Kaplan som ett drev och bland annat skriver:
han gjorde ingen jämförelse mellan Israels politik och det nazistiska folkmordsprojektet som tog sin början 1941. Kaplan talade om den tyska raspolitiken på 1930-talet, vilket är en helt annan sak.
Och sen ros till en kvartett av lärda män bestående av professorerna Lars Ingelstam, Gunnar Westberg, Thomas Jonter och nedrustningsexperten Jan Prawitz, vilka i Dagens Nyheter 2 maj skriver under rubriken
stifta lag om förbud att föra in kärnvapen i Sverige.
Där skriver de bland annat:
det har upprepade gånger påståtts att det är förbjudet att föra in kärnvapen i Sverige. Men något sådant förbud finns inte. Vi förespråkar därför att riksdagen i lag så förbjuder införandet av kärnvapen till Sverige. Finland har en kristallklar formulering som kan vara en förebild för svensk lagstiftning.
En ros till Ola Friholt i den beundransvärt aktiva fredsrörelsen på Orust som i Fria Tidningen 4 maj uppmanar:
stoppa militariseringen, upplös partnerskapet för krig, börja arbeta för fred.
Ola påminner om att Sverige som medlem sedan 1994 i Partnerskap för fred har upplåtit Norrlands vidder till testning av och attackflyg för bombplan och drönare. Fredsrörelsen på Orust har på sitt årsmöte uttalat sin
djupa avsky för det försåtliga och odemokratiska engagemanget i militäralliansen NATO och deltagandet i dess anfallskrig. Fredlig konfliktlösning står inte längre på dagordningen. Partnerskap för fred har blivit partnerskap för krig.
Det är ett bra budskap ända från Orust. Sen vill vi ge en ros till Hans Blix som varit svensk utrikesminister för Folkpartiet innan han blev FNs vapeninspektör, som tyvärr inte USA och England trodde på när han försäkrade att Saddam Hussein i Irak inte hade några massförstörelsevapen. Det ledde till invasionen av Irak 2003 och allt elände efteråt. Nu säger han på tal om Sveriges samarbete med NATO.
Man vill göra så många barn som möjligt med NATO och sen kunna säga, nu är det väl dags att vi gifter oss.
Enligt Hans Blix. Ja. En rostig radiotuffsman i San Francisco, Bengt Svensson, som skrivit om den amerikanska presidentkampanjen som är ganska krånglig. Han skriver bland annat.
Vad som gör det extra komplicerat är att det dels är provval för att få fram partiernas presidentkandidater. Och dels ett antal allmänna val. Informationsbroschyren har 134 sidor, varav 56 visar kopior på valsedlar från 6 olika partier i bokstavsordning. American Independent Party, Democratic, Green, Libertarian, Peace and Freedom och Republican Party. På broschyrens baksida står inte bara ditt namn och adress utan också det parti som du sympatiserar med. För att få rösta måste du själv registrera dig som sympatisör till något parti. Vilket inte stämmer eftersom du även kan registrera dig som NP, alltså No Party. Något som blivit allt populärare.
Ja, hela Bengt Svenssons artikel om amerikanska valet finns att läsa på min blogg tuffsandin.blogspot.com. Och sen rosor till svenska folket som visade att cirka 60% av dem enligt en opinionsundersökning föredrog att vi skulle fortsätta att vara alliansfria. Detta trots all propaganda för militära alliansen NATO.
Och sen en ros till alla de som inte glömmer att Maj-Britt Theorin kommer till Kulturcaféet Kvarnhjulet vid Nyboda skola tisdag den 17 maj klockan 19.00 och att aktionsgruppen Nej till NATO ordnar manifestation mot värdlandsavtalet på Sergels torg klockan 15 lördag den 21 maj.
Det var rosen. Tack Monica.
Tack själv.
Ja, nu har vi till Radio Tuff med oss Tord Björk, lärare, miljöaktivist och redaktör för Ukraina-bulletinen. Och du är på telefon i Kristianstad, det är långt ifrån Tyresö. Du har reagerat på den här filmen som TV har stoppat ett par gånger. Den fransmannen Paul Moreiras film Ukraina, den mörka revolutionen. Vad handlar den om egentligen?
Den handlar i huvuddelen om händelsen i Odessa den 2 maj 2014. Då det blev gatoroligheter som inleddes med att man attackerade en pro-enhetsmanifestation. Och sedan blev det motreaktioner och det dog 2000 på pro-enhetssidan och 4 på pro-federalistsidan.
Hur många dog så i första fall?
6 stycken sammanlagt.
6000?
6 personer dog.
6 personer, ja.
Mm. Och det var ju omsett, bägge var beräknade och det var bråk innan man började dö. Så det var gatoroligheter som av den typ som ju uppstår i väldigt spända lägen i nationer där det är starka motsättningar.
Men det var ju en massa människor som trängdes in i fackföreningarnas hus i Odessa och brändes till döds.
Det var senare i en annan del av staden. Där är skilt alltså i tid och rum. Och då var det en stor folkmassa på några tusen som kom till ett tältläger när man samlade in namn för att man ville ha ett mer federalt styre av Ukraina. Det är därför de kallas för pro-federalister. Då attackerade den här överväldigande folkmassan de här personerna som då försökte söka skydd i den här fackföreningsbyggnaden. Och man försökte försvara sig då från de här som angrep dem och satte barrikader. Man kastade molotovcocktail från bägge riktningarna. Och de som anföll kastade dem då in genom fönster och genom dörröppningar. Och detta ledde till att man fick en stor brand. Dessutom omringades huset. Och de som försökte ta sig ut klubbade man ner och misshandlade grovt. Ja. Och 42 människor dog av den här branden och av att de hoppade ut och de försökte rädda livet. Ja. Och så.
Vilka var de där grupperna? Odessa är väl en stor ukrainsk stad vid Svarta havet, va?
Ja.
Är de flesta rysktalande i Odessa?
Ja, det är alltså ryskt. Alla pratar ju ryska i Ukraina mer eller mindre. Det har ju, dels har du ukrainare som pratar ryska och sen har du etniska ryska.
Ja.
Det här är ju en rysk stad, den grundade av Ryssland från början. Ja. Men den är väldigt blandad och har varit känd för att haft det här kosmopolitiska känslan. De hade mindre motsättningar än i många andra städer i Ukraina i den här tiden.
Men hur skildrar fransmannen Paul Moreira den här filmen som har fått så mycket kritik från ukrainskt håll? Hur skildrar han de här dramatiken och morden i Odessa i maj 2014?
Ja, han börjar ju med de här gaturoligheterna när man får se hur folk i grupperna är väldigt aggressiva.
Men vad är det de är förbannade på, kritikerna?
Ja, profederalisterna är förbannade på vad de upplever som att det här maktskiftet i Kiev har skett mot konstitutionen, vilket ju också är sant. Att man med våld har drivit bort en folkvald president.
Janukovic.
Ja.
Som fick fly till Ryssland.
Mm. Och den andra folkmassan, de är ju oroade för att det kommer hända så att grupper ska försöka ta över makten i Odessa. Och se framför sig att de här profederalisterna är helt enkelt sådana som vill göra exakt det de själva faktiskt gjort det. Att ockupera offentliga byggnader och försöka erövra vapen och på något sätt med våld genomföra sin vilja.
Profederalisterna, då kan man lite luddigt säga att det är ryssvänliga, va?
Ja, men det blir ju väldigt att etnifiera konflikten, ja. Och just detta har FN gått emot i sin rapport.
Ja, men
jag håller mig till FNs...
Våra medier som vi läser skildrar det så.
Ja, men FN, jag håller mig till. Jag är inte intresserad av medier som försöker göra det här.
Men vad har film Moreira gjort för fel enligt kritikerna? Har han ensidigt skildrat Odessa händelserna?
Ja, de menar att han faktiskt visar på bild väldigt mycket tydligt att de här profederalisterna är väldigt aggressiva. Han visar att de andra är aggressiva. Felet han har gjort att inte tillräckligt tydligt tala om att det faktiskt är profederalisterna som är mest aggressiva. Fast han faktiskt har skildrat det också. Och han säger också att de två första, han säger i ordning, två dog på profederalistsidan, fyra på profederalistsidan i den ordningen. Men han borde ha sagt att den första som dödades var faktiskt en i högra sektorn, en ledare för högerextremisterna. Det borde han ha sagt. Nej, han skulle inte ha pratat om att det var en högerextremist förstås, men de är väldigt noga med att hävda att hela orsaken till att fackföreningshuset brann ner beror på att det som skedde i gatustiderna.
Ja,
och det är detta som är totalt moraliskt förfall.
Du nämnde högra sektorn. Det är en rörelse som ibland kallas för nazistisk, men det är väl riktigare att kalla det för högerextrem. På vad sätt har filmen, Moreiras film, Ukraina, den mörka revolutionen, skildrat dem? Har han skildrat dem för mycket? Säger
hon. Han har ju helt enkelt intervjuat personer i ledare för de här högerextrema grupperna i Odessa, och där de får förklara varför de har gjort och hur de ansåg att det var riktigt att kasta molotovcocktails in i fakten.
Vad säger de? Varför gjorde de det?
De anser att det här är människor som på något sätt inte har något berättigande i det ukrainska samhället, och att om de inte tar och stoppar dem nu så skulle de här människorna vara en stort hot i nästa konflikt. De anser att det är rätt att mörda nu, därför att annars kommer de här människorna att mörda oss sen.
Men vad tycker ukrainska riksdagen, Radan eller vad den heter, och andra ukrainare som har kommit till makten nu i Kiev, vad tycker de om den här Odessa-händelsen?
Det är det som är mest skrämmande. De tycker exakt samma sak som de högerextrema.
Säger de det?
De säger öppet att det här var nödvändigt att mörda de här människorna. Att det var bra, därför att annars hade det blivit problem sen.
Ja.
De säger, och dessutom Carl Bildt var det som startade den internationella stämplingen av de här händelserna i samma anda. Han skrev ett Twitter där han sa att det som händer här är att proryska grupper försöker ta kontroll över administrativa byggnader, troligen. Det vill säga han skapade bilden av att det som hände i Odessa var detsamma som hände i östra Ukraina. Där vissa grupper då gjorde precis som gjorde Majdan, gjorde redan i december 2013. Man började ockupera administrativa byggnader från det som centrum. Det ansåg Carl Bildt att det nog hände också i Odessa. Det är också det som den ukrainska regeringen stod för och de fortfarande står för. Och de hävdar alltså att det som egentligen hände är att ryssarna håller på med en manipulation och försöker ta mäkten.
Har Ukrainas myndigheter beivrat det här, gjort förundersökningar och försökt hitta de skyldiga till morden i Odessa?
Ja, de grep omedelbart de överlevande i huset som var utsatta för det massmordet.
Offren
har man noga. Men sen har man också rättegångar mot de som här profederalisterna som har varit med i gatorörligheterna. Jag tror att det finns ett fall där man försökt driva en rättegång också på den andra sidan. Sen finns det en video som visar hur en sån här ögeaktivist står och slår med stor kåk på de som just har fallit och är döende på asfalten. Den personen är identifierad. De rättegångarna stormas av högerextremisterna som stoppar rättegångarna och sen släpper man den här våldsmannen.
Har det verkligen hänt?
Ja.
Det har fått mycket uppmärksamhet i västliga medier.
Nej, det har ju inte det. Och det är därför som man nu vill tysta ner det här också. Det är också så att det finns alltså extrem kritik från till exempel Europarådet för den misskötsel som myndigheterna gjort genom att de inte har undersökt och inte gjort någon rättsundersökning. Att det är helt lämnat och vind för våg.
Ja. Uppehåller sig den här filmen som kommer att visas förhoppningsvis nu under tredje försöket den 23 maj vid händelserna i Majdan i februari 21 februari 2014.
Ja, nej, men man börjar med att beskriva den folkliga kraften i Euromajdan och visa hur stort deltagandet var för många grupper.
Ja.
Och sen säger då Vigen att någonstans i marginalen fanns det också högerextrema våldsgrupper.
Mm.
Och nu vill man titta på hur det egentligen var med dem, hur det gick sen framförallt.
Ja.
Sen visar man också hur de här högerextrema grupperna samarbetar med regeringen på så sätt att man till exempel är verksamma för att få igång en blockad av Krim och stoppa den helt lagliga exporten av matvaror till Krim genom att med våld gå ut och hota de lastbilar som då ska genomföra exporten.
Ja, då...
Och att regeringen sen då godkänner högerextremisternas politik på gatan och säger att ja, det här gör vi nu samma sak som högerextremisterna vill.
Okej, Tord Björk, miljöaktivist med mera från Kristianstad. Tack för denna rapport om Ukraina och händelserna i Odessa maj 2014. Ha det så bra.
Ja, tackar för att Tuffradion finns.
Ja, fint. Hej.
Hej.
Ja, det är Åke Sandin här och nu kommer min krönika i detta Radio Tuff. Den har rubriken Ryssland är inte Sovjetunionen längre. Idag beskrivs Ryssland som den den i Östersjöområdet aggressiva makten, det så kallade hotet från Ryssland, anses nu som så stort att Sverige bör gå med i militäralliansen NATO. Ännu vill dock en majoritet av svenskar, cirka 60% enligt opinionsundersökningarna, att vi också i fortsättningen ska bevara alliansfriheten som i så många år har varit lyckosam. För en mansålder sedan fanns Sovjetunionen som var i spetsen för Warszawapakten. Hur var läget i Östersjön då? Jo, på 80-talet lär det ha varit vimlat av ryska ubåtar i svenska vatten. Det skulle ta några år innan det avslöjades att det allra mesta av det var mediaskrönor. Och kring Östersjön var de tre baltiska länderna då en del av Sovjetunionen, medan Polen och Östtyskland var medlemmar av Warszawapakten. Nu är Estland, Lettland och Litauen självständiga och tillhör de 28 medlemmarna av NATO. Dit hör numera också Polen och hela Tyskland. En liknande utveckling finns kring Svarta havet. Dess södra kust upptas av Turkiet, sedan länge NATO-medlem. Dess västra kust tillhör Bulgarien och Rumänien, som tidigare tillhörde Warszawapakten, men numera är medlemmar i NATO. Rumänien har just välkomnat att bli bas för amerikanska missiler. Det sägs vara avsedda för det påstådda hotet från Iran, vilket har väckt tvivel hos ryssarna. Åtminstone tidigare hade det alliansfria Sverige ett gott rykte om att vara en fredsbefrämjande kraft i en militariserad värld. Vi skulle helt tappa den viktiga rollen om vi gick med i NATO. Där behövs vi nog inte, eftersom NATO är många gånger starkare än det påstått hotfulla Ryssland. Det bör räcka med att samarbete vi redan har med NATO. Nu ska värdlandsavtalet upp i riksdagen. Riskerna med det avtalet är att Sveriges territorium kan användas för att upprätta baser för främmande militär och krigföring mot det tredje land. Det skulle öka spänningarna i Östersjöområdet och undergräva alliansfriheten. På Sergels torg lördag den 21 maj klockan 15 sker en manifestation mot värdlandsavtalet anordnad av aktionsgruppen Nej till NATO. I Tyresö framträder Maj-Britt Theorin på Kulturcaféet redan tisdagen den 17 maj klockan 19. Ni är, kära lyssnare, ni är väldigt välkomna till båda dessa evenemang, och ni är också välkomna som medlemmar i den frivilligt kämpande Tyresö U-lands- och fredsförening, TUFF. Det blir man genom att betala en årsavgift på 200 kronor för enskild, 80 kronor för familjemedlem på samma adress, på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. När vi delade ut rosorna för snart en halvtimme sedan glömde vi att ge en ros till Kumla skola i Trollbäcken, som nu på det 50:e året har gjort ett nytt dagsverke för sina fattiga indiska kamrater. Och vi får rapportera om resultatet av detta dagsverke i nästa Radio TUFF, som hörs första gången söndagen den 29 maj klockan 17. Tills dess, njut av den sköna sommaren, månaden maj, kära lyssnare.